Den 2 februari 1997, Algeriet.
I Algeriet har 31 människor dödats i ytterligare en massaker under den muslimska fastemånaden Ramadan. Enligt ögonvittnen kom ett 50-tal islamistiska extremister till staden Medea mitt i natten, och liksom flera gånger tidigare skar de halsen av sina offer. Hittills under Ramadan har mellan 200 och 300 människor dödats i olika attentat i Algeriet. Och på grund av de många attentaten där sprängladdningar placerats i bilar har myndigheterna i huvudstaden Alger nu förbjudit parkering på huvudgatorna.
Den 2 februari 1997, Korsika och Frankrike.
Över 50 sprängladdningar exploderade under några timmar tidigt i morse utanför offentliga byggnader och post- och bankkontor på olika håll på Korsika. Det finns inga rapporter om skadade människor och de materiella skadorna är begränsade. Ingen har tagit på sig skulden, men attacken kan vara en styrkedemonstration från de militanta nationalister som vill ha större självständighet från Frankrike.
Och idag är Frankrikes president Jacques Chirac på besök i Moskva. Tillsammans med den ryske presidenten Boris Jeltsin ska han samtala om militäralliansen NATOs framtida utvidgning. Men samtalen överskuggas helt av frågan om Jeltsins hälsa.
President Jacques Chirac är den första västledare som träffar Boris Jeltsin efter dennes lunginflammation. Och resultatet av Chiracs korta besök idag blir till lika delar en medicinsk och politisk diagnos. Samtalsämnet är NATOs planer på att öppna alliansen för länder från den forna Warszawapakten mot Rysslands vilja. Men här i Paris understryker man att dessa planer bara kan förverkligas på ett sätt som inte isolerar Ryssland. Jacques Chirac vill gå varsamt fram, precis som den tyske förbundskanslern Helmut Kohl som träffade Jeltsin i början av året. Fastare diskussioner om NATOs utvidgning ska inledas vid NATO-toppmötet i Spanien i sommar. Ett scenario som dock förutsätter att Jeltsin är så frisk att han fortfarande styr Ryssland. Mötet idag blir därför ett tillfälle för Jacques Chirac att se om alternativa strategier måste läggas upp. För Chirac har nämligen varit mycket generös med uppmuntrande löften till de kandiderande NATO-medlemmarna. För 2 veckor sedan besökte Chirac Budapest och lovade då verka för ett snabbt ungerskt medlemskap i NATO. Samma löfte gav samtidigt den franska utrikesministern under ett besök i Tjeckien. Och så sent som i fredags fick Polens premiärminister ett liknande besked. Ing-Marie Froman, Paris.
Den 2 februari 1997, Tjetjenien.
I Tjetjenien står landets nya president Aslan Maschadov inför en enorm uppgift. Det handlar inte bara om att bygga upp det krigshärjade landet. Maschadov måste också ta hand om alla de unga män för vilka kriget blev ett sätt att leva.
Om inte Ryssland vill tillhöra Tjetjenien får vi väl avväpna hela Ryssland, precis som vi avväpnade de ryska soldater som skickades hit till vår huvudstad, säger de unga tjetjenska krigarna som med sina automatgevär bevakar en av infarterna till Grozny. Vi ses i Moskva, hojtar de unga männen vars självförtroende växt sedan den sista ryska soldaten lämnat Tjetjenien. Upp till 50 000 tjetjenska män deltog i den väpnade kampen mot de styrkor som president Jeltsin skickade för att kväsa den tjetjenska självständigheten.
Efter Budionovska jag присоединился к Шамилю Басаеву.
Jag tycker att Shamil Basajev gjorde rätt när han tog gisslan i Budionovsk och därför gick jag med i hans förband, säger Husaj, som var kolchosarbetare före kriget. Den smale och spänstige Husaj är nu 23 år gammal. Kolchosen där han arbetade finns inte kvar längre och något annat arbete har han inte. Han var med i alla de stora slagen om Tjetjenien. Hur många ryska soldater han skjutit ihjäl minns han inte, men han tror att det rör sig om cirka 50. Nu tillhör han det beväpnade följe som alltid omger gerillaledaren Shamil Basajev, tvåan i presidentvalet. Men vad han ska göra i framtiden har han ingen aning om. Kriga är det enda han kan och automatvapnet det enda han äger. Vad som nu ska ske med Hussein, de andra krigarna och alla deras vapen blir en av de första uppgifterna den nye tjetjenske presidenten Aslan Maschadov måste ta itu med.
Другой разговор очень тяжело будет с теми людьми, которые собственно одну единственную корову продал или машину.
Vad ska vi göra med dem som sålde sin enda ko eller sin bil för att köpa en kulspruta och sen ge sig av till fronten för att försvara sitt fosterland, säger Khadid Basayev, som är farbror till Shamil Basayev och som var överbefälhavare Maschadovs ställföreträdare under kriget. Vi kan inte ta vapnen ifrån alla dem som inte har något annat utan att ge dem någon form av kompensation. Men var ska vi ta pengarna ifrån, frågar han sig. Enligt Basayev kommer Tjetjeniens militära styrkor i framtiden att bestå av 9000 man. I reserven ingår i stort sett hela den vuxna befolkningen. Vi är muslimer och vi kommer aldrig att ofreda någon annan, men för vårt eget fosterland måste vi alltid vara beredda att offra våra liv. Khadid Basayev har nu dragit sig tillbaka till hembyn Vedeno i väntan på att den nyvalde presidenten Maschadov ska formera sina styrkor. När skymningen faller och snön sveper in de kaukasiska bergen i sitt vita täcke pekar han ut mot gården. Där ute, säger han, dog 11 av mina familjemedlemmar när de ryska stridsflygplanen vräkte ner sina bomber över byn. Anders Eriksson i Vedeno i de tjetjenska bergen.
Sverige, 3 februari 1997.
P4, Radio Göteborg.
Barsebäck ska väck, uppgörelse om energin i natt. Klockan är 6:30, här är Ekot.
Ja, de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck kommer att stängas. Den ena av dem redan före valet 1998. Det här är enligt vad Ekot erfar resultatet av nattens uppgörelse om energipolitiken som träffats mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Och så här sa näringsminister Anders Sundström vid midnatt när förhandlingarna just avslutats.
Det är en mycket ansvarsfull uppgörelse. Det innebär att vi nu kan påbörja omställningen. Och jag tycker att det känns bra. Det är en uppgörelse som jag känner trygghet i att den också leder till ökad sysselsättning och tillväxt.
Innebär den här uppgörelsen att du har ändrat några av dina förutsättningar som du har haft från början?
Nej, jag har klarat de utgångspunkter jag hade, nämligen att vi ska klara tillförsel och hushållning i den takt som vi stänger av.
Alla tre förhandlarna, näringsministern Anders Sundström, Centerns Lennart Daléus och Vänsterpartiets Lennart Beijer, var mycket förtegna om förhandlingsresultatet i natt. Det ska först redovisas för och godkännas av partiernas riksdagsgrupper som ska få säga sitt på tisdag. Om Anders Sundström verkade något dämpad hade Lennart Daléus svårt att dölja sin glädje.
Jag tycker det är ett bra förslag som vi redovisar för partiledning och riksdagsgrupper.
Skulle du stödja något annat än det du tyckte var ett bra förslag?
Nej, jag stödjer egentligen bara bra förslag.
Det innebär att det stängs en reaktor före 98?
Ja, det får vi redovisa efter då riksdagsgruppernas behandling av det här materialet på tisdag.
Enligt uppgift till Ekot i natt innebär uppgörelsen att de båda reaktorerna i Barsebäck ska stängas, den ena före valet 1998. Det innebär att regeringen har tvingats ge efter för Centerns krav. Nu ska man inleda förhandlingar med Barsebäcks ägare Sydkraft. Regeringen har försäkrat sig om möjligheter att kunna förhandla i el eftersom Sydkraft inte ska ersättas för Barsebäck med pengar utan med annan elproduktion. Det som ligger närmast till hands är att Vattenfall staten skulle byta in reaktorer i Ringhals. Hur stängningen ska gå till rent praktiskt i Barsebäck vet Ekot inte, men det är meningen att kärnkraftdelen där ska ersättas bland annat med naturgas och olja. Enligt uppgift till Ekot i natt så skulle uppgörelsen också innebära att Vattenfall, som ju äger statens kärnkraftreaktorer, skulle utsättas för hårdare politisk styrning genom nya direktiv så att företaget tvingas satsa mer på alternativen till kärnkraft och inte fritt ska kunna exportera sin elproduktion. Uppgörelsen skulle också innebära att det skapas en politisk styrgrupp som ska se till att avvecklingen verkligen börjar genomföras. I en sån styrgrupp skulle ingå representanter för de tre partier som har gjort upp.
Rapporterade Inger Arenander.
Och Moderaterna som tidigt hoppade av energiförhandlingarna är mycket kritiska till uppgörelsen. Lars Tobisson, vice ordförande.
Ja, det är så obegripligt att den socialdemokratiska regeringen vill utsätta landet och folket för den här påfrestningen, i synnerhet som vi redan brottas med en omfattande arbetslöshet och dåliga ekonomiska affärer. Detta kommer ju att kosta folkhushållet mycket pengar.
Men vet ni det?
Ja, det gör vi. Vi vet att man genom att förstöra produktiva resurser i förtid kommer att och ta på sig kostnader för att ersätta dem, gör en mycket dålig ekonomisk affär. Samtidigt som man alltså drar på landet mer av fossil förbränning med de luftföroreningar det innebär.
Den 3 februari 1997, Serbien.
Serbien. Nattens polisangrepp i Belgrad mot demonstranter och oppositionspolitiker stoppar inte demonstrationerna. I eftermiddag samlas oppositionen på nytt i centrala Belgrad.
Hela Belgrad måste ut på gatorna idag. Våra protester kommer att vara fredliga. Men alla deltagare måste ta med sig något att försvara sig med, sa Vuk Drašković inför dagens demonstration. Och med den uppmaningen kan de hittills fredliga demonstrationerna ta helt andra vägar från och med nu. En annan av de tre oppositionsledarna, Vesna Pesic, tror att det våldsamma angreppet från polisens sida igår kan bero på att den serbiska ledningen nu tänker införa undantagstillstånd och därmed också ett totalt demonstrationsförbud. Jakten på oppositionella tog sig mycket brutala uttryck i natt och de tre oppositionsledarna förföljdes när de försökte sätta sig i säkerhet. Vesna Pesic misshandlades våldsamt och hon förlorade flera tänder. Vuk Drašković uppger att hans bil besköts när han skulle fly undan angreppet. De tre oppositionsledarna sover inte längre i sina hem. De flyttar runt bland vänner och bekanta för att undvika att gripas. De här metoderna från polisens sida har sedan demonstrationerna startade i november förra året förespråkats av president Slobodan Milosevic hustru Mirja Marković, ledare av det nykommunistiska partiet JUL. Gång på gång har hon krävt att protesterna ska slås ned med våld. Hon räknas som president Milosevics allra närmaste rådgivare. Hennes parti har bildat koalition med presidentens socialistparti. Och nu tycks hon ha fått gehör för sina krav. Mirja Marković har också varnat för att tillåts oppositionen att fortsätta demonstrera mot att inte deras valseglar i lokalvalen erkänns. Då kan detta bli upprinnelsen till inbördeskrig i Serbien. Kristina Gustafsson, Wien.
Fjärde februari 1997. Svenskarna och deras EU-tjänstemän.
Av de nära 600 svenskar som arbetar inom EUs olika institutioner så tjänar mer än hälften mer än vad svenska statsministern gör. Här visar en granskning som Ekot har gjort och det handlar om en växande grupp.
Totalt är 582 svenskar anställda av EUs olika institutioner. De här svenskarna är befriade från skatt i Sverige och ska istället betala en symbolisk skatt till EUs administration. Men för de flesta svenska EU-tjänstemännen är jobbet i praktiken skattefritt, visar det sig. Eftersom de också får en rad skattefria tilläggsbidrag från EU. Det räcker med att vara gift och ha barn för att de här bidragen ska bli ungefär lika stora som skatten. Ekots granskning visar också att mer än hälften av de här 582 svenska EU-tjänstemännen tjänar mer efter skatt än den svenska statsministern, som med sin månadslön på 75 000 kronor får ungefär 38 000 kvar efter skatt. Flera svenska EU-tjänstemän tjänar dubbelt så mycket som det när skatten är dragen. Man kan konstatera att det finns drygt 300 svenska handläggare, översättare och chefer inom EUs olika institutioner som har löner i intervallet 40 000 kronor till 140 000 kronor i månaden. I många fall är alltså detta den lön de får efter skatt. Och detta Brysselbaserade särskilda svenska skattefrälse kommer att svälla ytterligare. UD räknar med att antalet EU-anställda svenskar kommer att öka till närmare 1000 personer fram till sekelskiftet.
Björn Häger.
Åter kommentar om ordet på Olof Palme. Sydafrikas president kommenterar. 4 februari 97.
Det har hittills inte visat sig finnas någon substans i påståendena eller uppgifter om att den förra sydafrikanska regimen är inblandad i mordet på Olof Palme. Det säger Sydafrikas president Nelson Mandela till Ekot. Jan Mosander rapporterar.
På en fråga från Ekot om hur han såg på det så kallade Sydafrikaspåret i utredningen av mordet på Olof Palme så svarade Mandela att när misstankarna dök upp så beordrades också det sydafrikanska säkerhetsdepartementet att göra en utredning. Men hittills, sa Nelson Mandela, så har man inte kunnat finna någon substans för påståendena att Sydafrika skulle vara inblandat. Han noterade att den förra regimen i och för sig var kapabel att skapa oro, inte bara i den egna regionen utan också långt bortom landets gränser. Men i det här fallet ser det mera ut som om misstankarna vore en produkt från befrielserörelsen. Hörsägen har lagts till hörsägen, sa Mandela.
But if evidence emerges, we will undoubtedly take action. Because we had a government which had the capacity to destabilize not only the region, countries in our region,
men om det kommer fram belägg för misstankarna så kommer vi utan tvekan att utreda dem, sa den sydafrikanske presidenten. Jan Mosander, Davos.
Pakistan, 4 februari 97.
Detta premiärministern i Pakistan, Benazir Bhutto, är på väg att förlora valet. Hennes främsta motståndare, det muslimska förbundet, är på väg mot en jordskredsseger. Den nya premiärministern ser ut att bli Nawaz Sharif.
Vi är heading for victory, inshallah.
Vi är på väg mot valseger, Guds vilja, säger Nawaz Sharif. Den officiella rösträkningen fortsätter fortfarande nu en bit in på morgonen efter valet här i Pakistan. Men partierna har själva mycket effektiva egna organisationer och Nawaz Sharif säger att han nu tror att hans parti, Muslimska förbundet, kommer att få egen majoritet i parlamentet. Det är ett resultat som ingen hade räknat med. Nawaz Sharif ser själv lite tagen ut när jag träffar honom i hans hem i utkanten av Lahore. Här ligger en rad pampiga villor längs en liten gata. Det är Nawaz Sharif och hans bröder som bor bredvid varann. Det är en familj av affärsmän. Börskurserna i Pakistan har gått upp i takt med Nawaz Sharifs opinionssiffror. Nawaz Sharif var premiärminister i början av 90-talet. Men precis som Benazir Bhutto avsattes han av presidenten efter anklagelser om korruption och misskötsel. Nu lovar han att rensa upp i Pakistans nästan havererade ekonomi. Han ska lansera ett marknadsliberalt paket med skattesänkningar, nedskärningar i statens utgifter och en rad åtgärder som ska skapa ett attraktivt klimat för utländska investerare, säger han. Benazir Bhutto har ännu inte kommenterat valresultatet. Men chefen för hennes partikontor här i Lahore säger till Ekot att hennes parti överväger att kräva att valet ogiltigt förklaras på grund av det låga valdeltagandet. Troligen har bara mellan 20-30% av de röstberättigade gått till valurnorna och det är så lite att den nya regeringen saknar legitimitet, säger han. Staffan Sonning, Lahore.
Sverige och kärnkraften i Barsebäck, 5 februari 1997.
Gått 6:30. Och först kärnkraften. Igår kväll godkände riksdagsgrupperna i Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet energiuppgörelsen om att börja avveckla den svenska kärnkraften.
Uppgörelsen innebär att de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck ska stängas av. Den ena före halvårsskiftet nästa år och den andra före den 1 juli 2001. Det ska ske genom att man får fram lika mycket elström som de här båda reaktorerna producerar genom att bland annat inte använda el för uppvärmning. Men hur det ska gå till konkret framgår inte av den allmänt hållna uppgörelsen. Husägare ska visserligen få stöd för att gå från elvärme, men vilka som ska få och hur mycket, det framgår inte. Partierna är överens om att man inte ska fastställa något datum när all kärnkraft ska vara avvecklad. Att 2010 nu är borta ifrån kärnkraftsdebatten är ett av de viktigaste inslagen i uppgörelsen enligt statsminister Göran Persson. Avstängningen av den andra reaktorn i Barsebäck villkoras med att först ska det finnas annan elproduktion och först därefter kan man stänga av.
Det kommer att bli en del tuffa tag naturligtvis. Det är inte bara att jag skriver ner på papper, det gäller att genomföra också. Och kan de tre partierna hålla ihop så tycker jag att det finns goda chanser att vi har påbörjat en ordentlig omställning.
För Centern och Vänsterpartiets medlemmar och väljare så är väl den här energiuppgörelsen en klar framgång. Men inom socialdemokratin råder delade meningar. Och det finns många kritiska röster till och med inom riksdagsgruppen.
Men så här i slutet av 90-talet är ju fortfarande vindkraftverken få. Kanske beror det på anslagen till forskningen. Under de senaste 20 åren har staten lagt ner totalt 11,5 miljard kronor på energiforskning. En fjärdedel, 2,8 miljarder, har använts för att utveckla solkraften och vindkraften. Drygt 3,5 miljarder har gått till forskning kring energihushållning. Allt detta under 20 års tid alltså. I ett land som sedan 1980 vetat om att kärnkraften skulle bort har staten alltså inte lagt ut mer än 0,5 miljard kronor per år på att utveckla alternativen.
Den 5 februari 1997, USA och president Clinton.
Han höll ett av sitt livs viktigaste tal i natt. Clinton gav sin programförklaring för de sista 4 åren i Vita huset, ett tal till kongressen. Och det var kunskapssamhället som stod i centrum.
I come before you tonight with a challenge as great as any in our peacetime history. And a plan of action to meet that challenge. To prepare our people for the bold new world of the 21st century.
President Clinton visade i natt världen hur han vill gå till historien. Som en president i fredstid inriktad på framtiden. En framtid där kunskap ges företräde. Det längsta avsnittet i presidentens vältaliga regeringsförklaring ägnades åt skola och utbildning. Där Clinton presenterade ett 10-punktersprogram med målet att ge det amerikanska folket, som det hette, den bästa utbildningen i världen. Andra vardagsnära frågor som president Clinton lyfte fram var föräldraledighet och sjukförsäkring för fattiga barn. Allt inom ramen för den balanserade budget som presidenten har satt upp som ett huvudmål inför nästa århundrade. Titti Nylander, New York.
Februari 1997. Astrid Lindgren.
Alltså, jag har ingen avsikt alls. Utan jag skriver bara för att jag ska ha roligt själv, det är det enda.
Astrid Lindgren, Sveriges äldsta barn, i Ekots lördagsintervju. Imorgon 13.05 i P1. Astrid Lindgren.
Hör intervjun på 732-serien Astrid Lindgren. Den 7 februari 1997, Sydafrika.
Sydafrikas president Nelson Mandela lovade idag krafttag mot brottsligheten i landet när han höll sitt tal till nationen.
Den sedvanliga pompan och ståten då parlamentet öppnar i Kapstaden, en kvarleva från apartheidåren. men beslutsfattarna i maktens korridorer kommer numera framförallt från Mandelas parti, ANC. Och nu är det de som drar upp riktlinjerna inför en osäker framtid.
Our task is to mobilize all our people to create more and more opportunities to ensure that the citizens' potential is given the fullest expression.
I sitt tal till nationen varnade också Mandela landets tjuvar och mördare att 97 ska bli det år då man tar i med hårdhandskarna. Den höga kriminaliteten lamslår människor och gör att allt fler utländska investerare är rädda att satsa stort. Det hade också förväntats att Mandela skulle meddela att den hårda valutakontrollen skulle avskaffas. Inte minst för att locka utländska investerare. Men där blev många besvikna. Under gårdagens oroligheter utanför Johannesburg dödades 4 personer. Och även om det varit lugnt idag kvarstår missnöjet. Folk tycker helt enkelt att reformerna går allt för sakta.
Den 7 februari 1997. Kort del utav intervju med Ingmar Bergman. Hela intervjun finns på
Filmregissören Ingmar Bergman, som ytterst sällan låter sig intervjuas, har gjort ett undantag. I ett samtal med chefen för den pågående filmfestivalen i Göteborg berättar Bergman om vad han tycker om svensk film.
Jag tycker ju att svensk film är idag, jag menar nu ser jag faktiskt alla filmer, alla svenska filmer. Jag ser till att jag får se dem allihopa på sommaren. Och det är oftast en, tycker jag, en väldigt blandad upplevelse. Därför att en sak måste man ju säga, och det är det att de här regissörerna som kommer nu, unga, de kan sitt yrke. De är på något sätt uppfödda ju med bio.
Den 7 februari 1997. Det neutrala Sverige.
Klockan är 10 och här är Ekot. Delar till Nazitysklands V2-raketer tillverkades i Sverige. Det här framgår av ett dokument som judiska världskongressen i New York har offentliggjort. I dokumentet beskrivs hur ett amerikanskt fartyg utsattes för en tysk raketattack 1945. Besättningen hittade sedan delar av raketerna märkta Made in Sweden. De tyska V2-raketerna användes framförallt i de omfattande bombanfallen över London. Den judiska världskongressen har det senaste året gått igenom amerikanska arkiv för att framförallt klarlägga Schweiz relationer med Nazityskland, för att ta reda på vart pengar och tillgångar från offren för förintelsen tog vägen. Men enligt en talesman för judiska världskongressen så kommer man nu inrikta efter forskningarna på andra neutrala länders agerande under andra världskriget.
Den 8 februari 1997, Sverige.
Men vi börjar med att en mycket känd röst har tystnat. Skådespelaren Allan Edwall har dött, Marie-Jeanette Löge.
Han kom som ett yrväder. Allan Edwall blev riktigt folkkär när han i slutet av 60-talet spelade Karlsson i tv-dramatiseringen av Strindbergs Hemsöborna mot Siv Rud som Madame Flod. Men han debuterade redan 1952 på Dramaten och där blev han kvar i olika omgångar till början av 70-talet. Men Allan Edwall hann också vara med i en lång rad tv- och radioteaterföreställningar. Och för radio gjorde han också en inläsning av klassikern Nalle Puh.
En dag när Kristoffer Robin och Nalle Puh och den lilla grisen Nasse satt och pratade tillsammans, sa Kristoffer Robin i förbigående, just som han svalde ner den sista munsbiten av det han åt på. Jag såg en heffaklump i morse, Nasse. Vad hade den för sig? Frågade Nasse.
Men framförallt är det väl från filmen som många kommer ihåg Allan Edwall.
Emil! Förgrämmade unge!
Ja, det var Allan Edwall som spelade Emils pappa. Men han medverkade i flera andra Astrid Lindgren-dramatiseringar. Han arbetade också med många av Sveriges främsta regissörer. Han var till exempel med i flera av Ingmar Bergmans filmer. Fanny Alexander, Jungfrukällan, bara för att nämna några. Edwalls senaste projekt var den egna teatern, Brunnsgatan 4, som han drivit sedan mitten av 80-talet. Där gjorde han allt, rev biljetter, skrev och agerade, och han fick göra precis det han ville. Skapa de ögonblick när själva existensen ifrågasätts och prövas. När inga svar ges, men när de viktiga frågorna ställs, som han själv uttryckte det. Den senaste pjäsen på den egna teatern var ett stycke av Kristina Lugn, där författarinnan och Allan Edwall spelade mot varandra. Men pjäsen fick ställas in nästan direkt efter premiären på grund av Edwalls sjukdom.
Marie-Jeanette Lövgren, Allan Edwall, som alltså blev 72 år gammal.
Den 8 februari 1997, G7-gruppen samlades.
Så ska vi till Berlin, där finansministrarna och riksbankscheferna i världens rikaste länder, den så kallade G7-gruppen, just nu samlas. Och vår korrespondent är på plats.
Här framför kronprinsen Palais på Unter den Linden rullar just nu limousinerna med finansministrarna och riksbankscheferna för världens 7 rikaste länder fram. Tysklands finansminister Theo Weigel och riksbankschef Hans Tietmeyer är värdar för G7-mötet här i Berlin. Den amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan sa att han tycker att det är trevligt att se Berlin i den första vårsolen och ville inte vid ankomsten kommentera det som just nu vållar mest oro. Hur högt ska dollarn få stiga? Är den senaste tidens värdestegring för dollarn bara en sund anpassning till att det går så bra för USA och så dåligt för Europa? Eller är det en början till en ny tid av spekulation inför införandet av den europeiska valutaunionen? Och hur länge kan man i Europa driva en politik som bara under de senaste 30 dagarna ökat arbetslösheten i Tyskland med 500 000 människor? Som en skugga efter gårdagens tysk-italienska toppmöte vilar också den olösta frågan om Italien verkligen ska få vara med i valutaunionen eller inte. Thomas Nordegren, Berlin.
Den 8 februari 1997. Märkligt i Ryssland.
Så ska det handla om en märklig valkampanj som håller på att avslutas i Ryssland. Det är ett fyllnadsval till parlamentet där invånarna i staden Tula imorgon har att välja mellan en fotomodell, en före detta schackvärldsmästare och så Alexander Kachakov, Jeltsins före livvakt och dörröppnare.
Fram till förra sommaren var han chef för president Jeltsins livgarde och i kraft av sina nära personliga band till den ryske presidenten ansett som en av landets mäktigaste män. Alexander Kachakov var en av de få som alltid hade tillgång till Jeltsin. Elaka tungor hävdade att han var hans dryckesbroder och att han till och med sprang och hämtade hans tofflor. Men så åkte han ut ur maktens korridorer när Jeltsin gjorde rent hus inför presidentvalet i somras, och nu driver Kachakov sin egen valkampanj. På söndag är det fyllnadsval till parlamentets underhus här i Tula, 20 mil söder om Moskva. Platsen blev ledig sedan den förre säkerhetsrådgivaren Alexander Lebed lämnat duman. Nu stöder Lebed Kachakov, och alliansen mellan de två sparkade generalerna lär ha retat gallfeber på Jeltsin. Dessutom stöds Kachakov av Afghanistan-veteranerna i Tula som delat ut vodka, te och karameller till väljarna med uppmaningen att rösta på honom. Att jag skulle försöka köpa väljarna med vodka stämmer inte, säger den gamle intrigmakaren som nu påstår att han blivit föremål för en kvartalskampanj iscensatt av de nya männen runt Jeltsin.
Vi забыли, что одна из обязанностей депутата это контролировать исполнительную власть. У нас уже так сложилось с
En av parlamentets uppgifter är att kontrollera den verkställande makten. De är rädda för att jag ska ställa obehagliga frågor till dem och att jag ska avslöja de hemligheter jag samlat på mig under åren, säger Karsakov. Och många har förvisso anledning att frukta vad Karsakov kommer att säga i skydd av den parlamentariska immunitet som alla ledamöter av det ryska parlamentet har. Denna strafffrihet är uppenbart motivet för en av hans motkandidater, en lokal affärsman som just nu sitter häktad misstänkt för omfattande ekonomiska brott. Möjligen är det också den drivande kraften för en tredje av kandidaterna, fotomodellen och hustrun till direktören för investmentbolaget MMM, som med sina pyramidliknande metoder lyckades lura av tusentals ryssar besparingarna. Därtill söker förre schackvärldsmästaren Anatoli Karpov väljarnas gunst i söndagens val. Hela valet har förvandlats till en enda fars, säger Alexander Ermakov, som är chefredaktör för en av tidningarna i Tula. Själv tänker han rösta på en av de okända men seriösa kandidaterna. En person som är intresserad av att göra något för invånarna i Tula också efter valet. En som inte bara delar ut vodka och karameller för att vinna deras röster. Anders Eriksson i Tula, 20 mil söder om Moskva.
Den 8 februari 1997. Jokern i Sverige.
De senaste veckorna så råder något av en jokerfeber i landet. Om en ensam vinnare får alla rätt på joker i dagens dragning så blir vinsten ungefär 60 miljoner kronor. Och det finns både de som hoppas och de som är mer skeptiska till spelet.
Chansen är för liten att vinna. Den är inte stor.
Ja, det är veckor sedan jag spelar, men jag tänkte jag måste försöka. Så det får vi se idag.
Tror du att det blir någon vinnare idag?
Ja, det tror jag. För summan har ökat ändå mer. Det tror jag. Hoppas det blir jag.
Nej, jag tänker inte spela. Men frugan kommer kanske att spela. Hon tror att hon kan vinna 60 miljoner. Men det tror inte jag.
Så lite. Minimal. Jag tror inte bara i och för sig. Men det sista som dör, det är hoppet.
Men frälsningssoldaten Tage Helin, som står med bössan i hand och håller grytan kokande i Stockholmsförorten Högdalen, han tycker att jokerfebern är lite tokig.
Det är vansinnigt egentligen. Varför kan de inte fördela det där på något sätt? Det är ju, jag tycker det har blivit för mycket med miljonerna.
Ja, det är inte så lätt att vinna högsta vinsten, det säger Daniel Thorburn, professor i statistik vid Stockholms universitet.
Det är en mycket liten chans. Ungefär som att bli träffad av blixten under nästa år.
Spelet Joker är egentligen kupongens nummer när man lämnar in en kupong med lottotips eller måltips. För att få högsta vinsten gäller att ha alla 7 siffrorna rätt. Senast det hände var i augusti då en kupong gav 43 miljoner i vinst. Sen har det gått ett halvt år utan att någon har prickat in alla rätt. Statistiskt har spelaren en chans på 10 miljoner. Men också händelser som inte är sannolika inträffar.
Alltså sannolikhet, va? Till exempel före Harrisburg, då var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja.
Risken att råka ut för en mycket allvarlig trafikolycka är många gånger större än chansen att vinna dagens jackpot på Joker. Och det gäller också andra otrevliga saker. Daniel Thorburn.
Tar man antalet kärnkraftsverk som har, och antalet år de har fungerat och ser hur många olyckor som har inträffat, så kan man väl säga att det är en eller möjligen två stora olyckor som har inträffat. Och antalet kärnkraftsverksår är ju betydligt lägre än 10 miljoner. Så att hittills har ju risken varit betydligt större för en kärnkraftsolycka än för att vinna större än en på 10 miljoner.
Finns det folk som är födda under en lycklig stjärna som man kan säga, som har tur och som har större chans att vinna en sån här?
Ja, det finns ju många som säger det, men när man har försökt kontrollera sånt här under vetenskapliga förhållanden så har det aldrig hållit. Utan då har det visat sig att de har precis samma chans som alla andra.
Statistikprofessorn Daniel Toburn, och vi hörde också Tage Danielsson, reporter Bengt Hansell och tidigare Zoran Alagic.
Den 8 februari 1997, Albanien.
Albansk polis slog idag till mot demonstranter som protesterade mot regeringen i efterdyningen av pyramidspelens kollaps. I flera städer misshandlades och greps demonstranter.
Tirana idag. Polisen misshandlar människor som demonstrerar mot regeringen efter pyramidspelens kollaps. Ett stort antal människor skadas av polisens batonger. Demonstranter grips och förs bort. Alla protester mot regeringen och president Berisha har förbjudits. Flera oppositionsledare grips också av polisen. Andra misshandlas.
Today I was with all the leaders of the Forum for Democracy. It was organized a peaceful manifestation in the Skanderbeg Square, but the regime of Berisha, which is a fascist regime, begin to beat me and many other people. You can see by this picture I was beaten bitterly.
Även i andra städer slog polisen till mot tusentals demonstranter som protesterade mot regeringen. I Vlore protesterade uppemot 40 000 idag och i staden Fier marscherade omkring 2 000. I båda städer misshandlades och greps demonstranter. Utländska fotografer och journalister som bevittnade övergreppen misshandlades också av polisen. De albanska myndigheterna är mycket beslutsamma att förhindra protester mot regeringen. Men en demonstration för presidenten med några hundra deltagare tilläts demonstrera i Tirana idag.
Den 8 februari 1997.
Albansk polis slog idag till mot demonstranter som protesterade mot regeringen i efterdyningen av pyramidspelens kollaps. I flera städer misshandlades och greps demonstranter.
Tirana idag. Polisen misshandlar människor som demonstrerar mot regeringen efter pyramidspelens kollaps. Ett stort antal människor skadas av polisens batonger. Demonstranter grips och förs bort. Alla protester mot regeringen och president Berisha har förbjudits. Flera oppositionsledare grips också av polisen. Andra misshandlas.
Today I was with all the leaders of the Forum for Democracy. It was organized a peaceful manifestation in the Skanderbeg Square, but the regime of Berisha, which is a fascist regime, begin to beat me and many other people. You can see by this picture I was beaten bitterly.
Även i andra städer slog polisen till mot tusentals demonstranter som protesterade mot regeringen. I Vlore protesterade uppemot 40 000 idag och i staden Fier marscherade omkring 2 000. I båda städer misshandlades och greps demonstranter. Utländska fotografer och journalister som bevittnade övergreppen misshandlades också av polisen. De albanska myndigheterna är mycket beslutsamma att förhindra protester mot regeringen. Men en demonstration för presidenten med några hundra deltagare tilläts demonstrera i Tirana idag.
Den 8 februari 1997, Frankrike.
Så ska vi till Frankrike där det högerextremistiska partiet Nationella Fronten får ett allt starkare fäste. Idag styr partiet i tre sydfranska städer och imorgon har man chansen att ta över makten i ännu en vitroll. Rapport har besökt Toulon, en av städerna där Nationella Fronten effektivt håller på att rensa ut invandrare och oliktänkande. Kritikerna liknar styret vid nazismen på 30-talet.
Det är tidig morgon i staden Toulon vid franska rivieran. Men nere vid hamnen är det redan liv och rörelse. Folk skyndar till sina jobb och stadens renhållningsarbetare är redan ute för att ställa bort gårdagens skräp från gatorna. På ytan ser Toulon ut som vilken idyllisk fransk medelhavsstad som helst. Det är svårt för den oinvigde att upptäcka att stan håller på att förvandlas till en mönsterkommun för den franska högerextremismen. Och den omvandlingen styrs härifrån stadshuset av borgmästaren Jean-Marie Le Chevalier och hans parti Nationella fronten, som i kommunalvalet 1995 fick hela 35% av rösterna.
Ma politique c'est faire renvoyer les étrangers de France et purifier la France aux Français et aux Français.
Je crois que la politique du Front national est extrêmement dangereuse pour la France. Je pense que ce serait la mise à mort et de la démocratie et de la République.
När Nationella fronten här i Toulon nu genomför sin högerextremistiska politik så gör man det inte i form av en revolution över en natt. Istället kommer en annan väg att genomföra den i små, små steg så att folk inte lägger märke till det. Men förändringarna är ändå tydliga. Antalet poliser i Toulon har tredubblats på ett år. Och på stadens renhållningsredskap kan man läsa texten att kommunen nu vill hålla rent på alla fronter. Från smuts förstås, men de flesta i stan tolkar budskapet så att det i första hand handlar om att hålla rent från invandrare.
Le chevalier est devenu maire. Il a enlevé beaucoup de choses. Soi-disant il fait du il dit qu'il fait du social, il a enlevé les émigrés, les noirs sur le marché, il les a interdit de venir vendre. Pourquoi? Parce qu'il gênait personne.
En ce qui concerne le marché du cours Lafayette, il est dans les statuts de ce marché que c'est un marché provençal. Il faut qu'il y ait trois vendeurs, pas plus de trois vendeurs par activité. Donc, il y a sur le marché du cours Lafayette trois vendeurs africains.
Justement, ils veulent masquer ce visage nazi. Hein. On sent que derrière le sourire, il y a des grimaces de haine, quoi.
Men den stora konflikten i Toulon står idag mellan borgmästaren och den här mannen, Gérard Paquet, sedan 32 år tillbaka chef för Toulons största kulturcentrum, Château Vallon. I lördags fick han sparken av borgmästaren och detta har snabbt gjort Paquet till symbolen för motståndet mot den franska högerextremismen.
La mairie de Toulon a également demandé non seulement mon départ, mais aussi la dissolution de Château Vallon avec, je pense, avec comme arrière.